I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem!
Då har vi kommit fram till avsnitt 178 av Trato Sports podcast. Jag har förstått att vi har fått vissa frågor om kring varför Marcon Lepp figurerar i vignetten.
Ja, det har jag fått.
Ja, förklaringen är oerhört enkel. Jag har ingenting med Marcon Lepp att göra. Det råkade bara bli den häst som speaker Peter Sjölander finns med på. Så det var därför. Vi måste ha med världens bästa speaker genom alla tider.
Det är en hyllning till Peter Sjölander med andra ord.
Ja, det är det. Det är
och det råkade bli Marcon Lepp.
Hur länge
höll
han på?
Det råkade bli Marcon Lepp.
Ja, men hur länge var han på Valla?
Cirkus. 20 år säkert.
Vem efterträdde honom då? Det var inte Anders Fredriksson, eller?
Jo, det var det.
Ja, för det, alltså man kan ju ana, det skulle nästan kunna vara en ung Anders Fredriksson, har jag reagerat på. Men jag förstår att det inte är Anders.
Ja, nu var det taskig mot Sjölander.
Han har själv sagt efteråt, Anders, att han försökte, åtminstone väldigt mycket i början, att efterlikna Sjölander.
Det är så, ja, det hör man. Det är fram.
Men han har ju fladdrat ut lite med åren, Fredriksson, får vi ändå
om
säga.
Jag har förstått rätt så var Sjölander helt ointresserad av trav.
Ja, det hörs också. Eller det, han är ju en speaker som ja. En speaker ska vara, tycker jag då. Inga utsvävningar och inga värderingar i någonting han säger, utan han talar om vad som sker och vad har skett. Och en fantastisk röst, som sagt. Så att, därför.
Det var ju roligt. Jag tänker bara just det där att inte vara intresserad av, tror jag, minns Alf G. Larsson när vi åkte. De gånger vi hade tråkigt och det regnade och det var långt hem, och så, då sa Alf G. ofta det att vi får ändå komma ihåg att vi slipper gå ner i gruvan i Kiruna varenda dag, sa han. Och då tänker jag att behöva sitta på Solvalla och titta på trav och vara ointresserad, det måste vara rätt tråkigt ändå.
Det sägs ju att han satt med en god bok mellan så att säga inspelen, så att ja. Det har ju hänt lite annat, förutom att Peter Sjölander finns med i vår vignett sen senast. Ska vi ändå börja med en liten händelse från en helt annan nivå? Du ville uppmärksamma Hans Adler.
Ja, men jag tänkte det, alltså det var ju elitserien eller internationellt på Solvalla. Internationellt stora dagar, men Gärdsgårdsserien håller på. Och då såg jag ett lopp förra veckan på Färjestad. Hans Adler, Harita Feyline körde han. Varför jag tittade frågade mig inte, utan det bara blev så. Och han från spår 12 hittade en vettig position och så styrde han fram till döden och försökte överta och fick svar. Jag tänkte, Karn kryper väl ner i ryggledaren. Nej, han höll sig utvändigt, tryckte på och försvann med 30-40 meter till 14 i år. Så det var som Nisse Stara alltid sa, det var en monterad vinnare.
Monterad?
Och då frågades det i vinnarcirkeln där, jag tror det var Gunnar Johansson, gamla hockeytränaren och hockeyspelaren som intervjuade, att när kommer du ihåg när du vann så här överlägset senast? Ja, då svarade väl något. Ja, jag kommer knappt ihåg när jag vann senast.
Nej.
För att senast han vann var 2021, en seger i april visserligen. Men sen hade han inga segrar 2019 och 2021, 2018. Men alltså det var, det påminner lite om gamla tider när det gick att ställa i ordning, att montera och vinna överlägset till högt odds.
Visste man inte bättre skulle man kunna säga att Hans Adler är på väg mot ett rekordår. Därför att om man tittar på de här senaste åren som du pratar så, i visserligen 2018 körde han ju in 140 000 som kusk, men sen har det varit lite mer sparsmakat, men nu är han redan uppe i 47.
Ja, och den här hästen som han på Färjestad, den kommer nog vinna fler lopp.
Det lät lite när du beskrev upplägget som en Oscar L.A. Light.
Ja.
Det fast samma upplägg.
Ja, ja, Oscar L.A. Ja, det är lite grann så. I alla fall slutvarvet.
Mm. Ja, men ska vi ändå ta oss från Färjestad då till det vi har upplevt i helgen. Jag räknar väl 2 dagar. Även om de tävlade fredag som vanligt också i Solvalla. På, under Elitloppshelgen. Vad är det spontana? Ska jag förresten kliva av podden här och förpassa mig till skamvrån? Tycker ni? Jag som har ställt mig så väldigt skeptisk till ett och annat i detta elitlopp.
Ja, men du var inte ensam om detta och det var många som tvekade på om man skulle klara just det här med 1000-metersbana och kort distans och stor publik och så vidare. Det gjorde han, det kan vi återkomma till.
Åh, vad jag hade kände att jag hade rätt efter försöket.
Ja,
ja, visste man väl.
En annan sak var ju att vi nästan har hånat Perfetto, den kanadensiska gästen. Dömt ut vad ska han här och göra. Och nu gick han inte till final, men han höll ändå tappert som femma. Så att han var i alla fall betydligt, jag säger betydligt bättre än vad jag trodde.
Ja, det får man säga. Även om han då... Han var ju chanslös ändå.
Ja, men den där öppningen hade han inte kört från början. Nej. Försökte utmana om ledningen i fåfängt försök. Så kunde det bli ett final. Men oavsett det så jag tyckte han höll mer än godkänt. Han var mer berättigad att starta i det där 16 hästars uttagningen än flera andra, det kan jag säga.
Ja. Men det var ju många som inte var så bra heller, som ju var, som var presterade under det vi i alla fall vet att de kan göra. Perfekt, då visste vi ju inte riktigt vad han kunde.
Jo, det vi visste vi visst, fast vi hade fel.
Ja, det vi trodde det, att det vi visste. Vi haft då. Ja.
Nej, men alltså det var ju många som presterade, underpresterade och svenska hästarna var ju förutom Hail Mary då så blev det ju dåligt utfall, säger man så. Ja. Det var ju många som vi hade förväntat oss mycket, mycket mer av naturligtvis. Hoso gav upp tidigt. Bradley Bill var helt usel. Önas prins gjorde förvisso bort sig med galopp. Admiral As galopperade på väg till en fjärdeplats på upploppet. Mm.
Önas prins travade ju sämre och sämre ju länge loppet gick, så det var ju... Den kom som ett brev på posten som du...
Ja,
ja,
att inte breven kommer så ofta.
Nej, men det tyckte jag också, men Per Norsen sa ju någonting.
Ja, men de säger så mycket. De säger
det är rätt.
Ja, ju, det vet jag. Det ska gudarna veta. Men han, någonting sa han. Han menar ju på att han skulle ha slutat långt fram och att det fanns krafter kvar. Och det, såg så, alltså, det kändes det ju inte som. Men han pratade om något grus. Jag vet inte. Jag hörde det
grus
bara
i maskineriet. Nej, men han travade ju dåligt en bit där innan galoppen kom.
Ja, visst.
Han kom ju faktiskt med ett expressbrev på posten.
Ja, han markerade ju flera.
Ja, så att det där eftersnacket, det kan vi bortse från i många, många gånger då. Än mer den här gången.
Ja, nästan alltid. Det var bara det jag tänkte jag skulle ge honom chans. Jag har inte hört vad han sa nämligen, för jag reagerade också på att han slutade trava. Men det var just att om det var något som hade hänt. Men ja. Men den är rätt onant också, just det där. Han gjorde ju ett fantastiskt lopp ändå i försöket också. Men man kände ju, precis som du sa, fortfarande spelar ju ingen roll.
Nej, exakt. Där, så var känslan.
Men sen blev det, vad som hände när Don Fanucci sett galopperar, loppet blir helt annorlunda. Plötsligt får Ulf Olsson för sig att han ska köra i ledningen med clickbait. Och, alltså det är klart att det är på några sekunder de ska ta nya beslut. Det blev ju ett helt nytt lopp, för det var väl... Ingen som trodde att Don Fanucci sett skulle missa spets om han travade i alla fall.
Nej, och ju mer jag funderar över spårvalet ju mer brydd blir jag. Det fanns ett sätt att förlora elitloppet på gissningsvis, och det var att ta spår 1. Jag har svårt att förstå hur de resonerade, hur de tänkte. Det finns ändå en viss risk från spår 1. Galopprisken, det vet vi nu att den fanns. Och det finns en risk att man blir av med ledningen och blir kvar där bakom en eventuell startsnabb häst.
Jag kan inte riktigt historiken här med just Don Fanucci från, om han har haft ett sånt här läge tidigare.
Ja, det har han säkert haft. Och han är det har aldrig hänt och det kommer aldrig hända igen, sa Örjan. Men ändå, om man vill.
Det är många elitloppsvinnare som har dragit, som har valt spår 1 i...
Jo, men jag säger inte att Stigås har alltid att spår 1 är självklart val. Men i det läge som fanns, att han vinner från nästan alla spår som finns. Han vann från 8 hur lätt som helst i försöket. Och varför, han visste ju att tar jag spår 1 eller spår 2, så risken är att Mr. F. Dag tar spår 1 då kanske, eller får spår 1. Och vad hade det gjort då?
Nej.
Jag påminner tidigare om Pershing 1978, alltså det är ju länge sedan, så det ska man ju inte ha som någon jämförelse. Han tvingades till spår 1 i finalen eftersom reglerna då var sådana att snabbaste försöksvinnaren fick spår 1 automatiskt. Man fick inte välja.
Oavsett hur många gånger du berättar att regeln var så kan man fortfarande inte tro på det.
Nej,
det är så jävla
och det dumt. Blev galopp.
Ja.
Som ett expressbrev som ni pratade om. Ja. Lindstedt sa innan att det kommer inte att gå, jag vet det. Året efter vann han sitt försök och då fick han välja. Men Vin Lindstedt valde inte 1 och inte 2, han valde 3. Det är lätt att vara efterklok, men jag måste erkänna att när jag följde lottningen så blev jag förvånad när Kihlström först gick och satte sin skylt lite skämtsamt på spår 8, han är van vid det. Och sen flyttade upp till spår. Jag var ganska säker på att han skulle ta spår 2.
Hade han tagit 8 hade det gått vägen.
Det vågar jag inte säga, men spår 2 hade han garanterat vunnit. Alltså man behöver inte ha ledningen till elitlopp, det såg vi kanske i söndags.
Nej. Den som höll ledningen, eller tog ledningen då, till Erik Aljessons stora förtret, valde att inte släppa till Hail Mary. Vad har vi... gjorde han rätt, eller var det kul att han spände bågen, som det brukar heta?
Ja, med facit i hand kan man kanske säga att han gjorde fel, men Don Francesco Sett var borta ur leken. Clickbait har väl vunnit nästan alla sina lopp, alla sina vinster i ledningen.
Jag funderade lite på det, ja det kan vara, jag funderade lite på det om Erik Karlsson förlorade elitloppet på att Clickbait hade så många, mycket krafter kvar i försöket. Att de blir kaxade liksom upp sig lite grann.
Det är mycket väl bara så att han gick i mål på spänstiga ben med krafter kvar. Att han kände att här har jag toppchans att få en jättefin placering i finalen. Och så gör storfavoriten bort sig. Ja, då kanske man tar den chansen som finns. Men samtidigt så vet man ju att Erik Adelsson förlorade elitloppet när Ulf Olsson inte ville släppa. Men det är ju alla idrotter, framförallt i sådana här internationella stora drabbningar, så är ju taktiken avgörande ofta. Men framförallt så är det ju skönt att man inte kan läsa de taktiska funderingarna på förhand. Alltid.
Så är det definitivt. Även om Erik Adelsson den här dagen kanske inte är på vår sida där.
Nej, men det är klart att han tyckte att Olsson skulle släppt, och jag ska inte säga att Olsson gjorde fel eller rätt. Men så är det funkar. Ett taktiskt feldrag av Olsson drabbade Erik Adelsson. Och det gjorde han ju väldigt tydligt. Det markerade Erik väldigt tydligt i intervjun efter loppet, hur besviken han var på att Olsson körde i ledning.
Nej, så var det. Den här galoppen som Etonant gjorde, eller vad det nu var, han började liksom någon slags stepp dans där 800 kvar. Det var ett otroligt märkligt rörelsemönster som han hamnade i där, som att ja, nu är han ju borta, men på något sätt så, jag vet inte, jag tror jag aldrig har sett en häst bete sig så där i någon slags galoppvariant. En oerhört spattig grej, och ja, nej, det var ju en fascinerande häst att se, det får man ju säga. Men som sagt, loppet blev kört som det blev, och då fick han ju verkligen chansen. Han hade nog inte haft någon chans alls om de Fanucci Sett hade tagit ledningen.
Nej, så är det naturligtvis. Förr i tiden sa man alltid att när hästar galopperar så är kort under slutvarvet, så så hämtar de in ny luft under de där galoppstegen. Som de har nytta av lite senare i loppet.
Det var bara en fördel. Alltså.
Ja, han vann tack vare galoppen.
Ja.
Vi vet vad är SAS. Då är Femönas prins på gång i tredje med Adilledare Grön 2, Mr. F. Dag som har fyra Hail Mary på utsidan. De här är i mitten av svängen, gott gående sen bit ut i banan just nu, Femönas prins. Med i dennes rygg i 7-1 och A i ledningen, Clickbait, Clickbait med Vivid Vaisas på utsidan. Längre ut i banan galopperade Önas prins, luckan finns för Hail Mary. Hail Mary, 1 och A, en bit ut i banan, undringen till mål. Hail Mary, 1 och A, Hail Mary, det är 1 och A!
Men det ska ju inte gå att vinna Elito, oavsett om Don Fanucci gjorde bort sig, så ska det ju inte gå att vinna Elito på det sättet. Han var förmodligen den här som var mest gynnad av två hit.
Ja, och sen gick det ju väldigt, alltså väldigt sakta, men alltså sista fem i det här loppet, alltså i Elitloppet, gick på 11-7.
Ja.
Det gick inte så fort, de blev trötta efter åtta första varvet där. Så det är
väldigt sällan man ser Elitloppsvinnare ut i tredje och fjärde spår under slutvarvet. Vinner alltså, det brukar
vad
vara
säger, som... Vad säger det? Säger det att det, är ett svag, säger det, att det var ett svag, en svag upplaga?
Nej, det tycker inte jag. När det går åtta första varvet, då jag vet inte, det är svårt att säga om det är svag. Det är inte många som håller den farten in i mål, va, ändå.
Men jag, om man tittar, Mr. F. Dag vann försök, vem hade trott det? Var tvåa, hade snudd på andra priset i finalen, vem hade trott det? Så att det är klart att Hail Mary gjorde sin första start på jättelång tid och andra start, eller andra och tredje start på jättelång tid. Så att det kanske var ett svagt Elito, men det var ändå en formidabel vinnare och ett sjöslag till travlopp.
Mm. Exakt, jag tänkte säga det, men de hade ju spänt bågen rejält med Vivid Vaisas till finalen också, när Abri Varde skickar, det är ju det som gör att det blir det här loppet, att han skickar fram så det blir åtta första varvet och sen är den hästen trött, men då blev det ju fransk lycka istället.
Ja, vem vinner om Abrivald sitter kvar?
Ja, exakt. Alltså han var, det är ju jätteintressant, ja, det är faktiskt. Det. För då,
vinner det hela med det för han... Clickbait då?
Ja, så känns det ju. För då tror man ju inte att, då blir det tror ju det där
tillräckligt. Tror ni att Hail Mary hade tuggat ner det från, och hållit undan för ett och annat då?
Ja,
det tror jag att han gör om det inte blir det här, alltså, ja, som sagt, det gick ju åtta första varvet ändå på en, för en häst som inte hade startat mer än två gånger på.
Ja, nu kör barriär om inte Abrivar går före så han får rygg där.
Han får ju ändå en rygg i inte ett helt varv, men en bra.
Ja, men om Abrivar sitter kvar då måste han ju gå ensam i tredje spår.
Tror du det hade spelat någon roll?
Nej, kanske
som.
Ja, men det tror jag nog att det skulle kunna ha gjort. Men det är såklart en sån där spekulation. Nej, men det blev ju för tufft för honom. Alltså, hur fort gick inte han andra 500? Ja, det har jag inte klockat. Alltså, men han måste ju ha kört en enorm speed för att ta sig fram dit. Och sen blev han trött. Hade han väntat på att köra så tror jag inte att han är så stort slagen av vem det nu än är. Då.
Det blir men, tufft det där blev... för alla när han lägger sin speed där. Alltså den som leder, den som sitter i dödens. Som ändå svarar en bit och va. Mm. Ja, det
var ett fascinerande travlopp med många händelser, som många detaljer som la hela pusslet liksom. Så det...
Ja, det var ju framförallt, vi satt ju på Twitter och skickade lite spekulationer till varann. Man ser hur otroligt många lösningar det finns på ett travlopp, och ändå kan man vara hur långt ifrån som helst innan.
Ja. Det var svårt att skriva löpningsreferatet på förhand i Elitloppet 2022.
Ännu svårare på efterhand, i efterhand.
Nästan, ja. Ja. Ska vi gå vidare med lite annat? Har kategoriserat upp några snabbpunkter som jag tänkte vi kunde ta oss igenom. Och att vi har en varsin prestation eller häst eller frågetecken på varsin kategori helt enkelt, så vi får motivera. Är det okej?
Okay? Ja,
absolut.
Mm. Och då räknar vi hela helgen, tycker jag.
Ja, absolut. Lördag, söndag.
Ja.
Ja, det är helg. Fredag, ingen helg.
Fredag vet jag inte om jag kommer ihåg loppen ens från. Så av alla de här prestationerna vi har sett, vilken vi fastnade mest för? Största då, sportsliga...
Bortser vi från elitloppet då?
Ja, vi kan, ja, egentligen.
För annars fastnar vi ju där igen.
Ja, vi tar i alla fall det vi har... ja, men det gör vi. Typ. Jag vill ändå flika in någon grej till, kanske. Ja, men största sportsliga toppen från helgen. Vad fastnade det allra mest för? Ska vi börja med Lennart?
Det går bra. Florida Sport i Monté-eliten.
Mm.
Alltså så läcker.
Ja, gick det där? Där gick det också 0-8 första varvet, va? Var det inte så?
Det var väl tangerat världsrekord eller sånt där. Men så oerhört läcker och avslappnad hästen sprang i ledningen. Alltså. Ja, det var en skönhetsupplevelse av högsta karat. Alltså. Detta läckra sjuåriga stod.
Ja, det var en sån väldigt, väldigt fin häst. Jag slängde ut en fråga på Twitter där på söndag morgon förmiddag. Där vilken lördagsprestation tänkte du först på när du vaknade? För det var nämligen så jag gjorde. Jag menar, det var så mycket bra grejer man såg. Men det första jag tänkte på när jag vaknade på söndagen, det var ändå Harper Hanovers och Diablo de Vauvert slutvarv där. Det var ju så mycket vi såg som var bra. Men det där fastnade. Jag tyckte det var också ett raffinerat lopp. Och han är ju bra den här. Liksom, men det här går väl in.
Nej, det var ju kört hela vägen.
Ja,
det var det ju.
Ja, det går inte att säga något annat. Det satt med honom som spik där och kändes ganska iskallt.
Ja, det förstår jag. Mycket som du sa, jag har ju vurmat tidigare för den här hästen och fortfarande störd på att jag inte la in något spel på det här fina oddset som han dessutom gav. Oscar Ella är ju otroligt härlig alltså.
Ja, det måste man ju hålla med.
Nu bättre än någonsin då. Det var ju en kross utan dess like.
Vi pratade mycket om Phoenix Foto och så när Lövgren ökade, tryckte lite på gaspedalen då blev han kvar på busshållplatsen nästan.
Ja, det var en sån där känsla hela vägen att han var säker hela vägen att det här kan jag inte förlora. Det är inte ofta man ser det i sånt högt, liksom stort sammanhang.
Nej, och man hörde efteråt också det här att han har inte velat säga allt Nej. Han tänker om Oscar Ella, men nu behövde han ju inte säga det heller, för nu såg ju alla. Men det var ju monstruöst. Alltså.
Det var jag fortfarande förvånad av att han faktiskt inte valde honom till Harpers.
Men ja, det, med facit här kan man ju då konstatera det.
Tror jag sa det innan också, förra veckan.
Ja.
Ja, faktiskt. Ja, nej, men det var det. Största floppen. Har vi något här?
Ja, det var ju Lövgren igen då, tycker jag. Han får vara med där också. Den här Piemonte som väl ändå ansågs som den första utmanaren till den franska hästen där. Och ja, det såg man ju efter ett par hundra meter så var Piemonte helt bort i loppet. Och det var en lång resa och det var mycket publik och det var ett ställe där han inte trivdes på.
Ja, det får man verkligen säga. Det var som du säger, det var över direkt nästan. Ja. Magnus där.
Ja, nu ska vi ju inte prata elitloppet. Jag nämner i parentes då Brother Bill som jag tycker var en besvikelse. Det var tråkigt. Men, och sen kanske det är provocerande att säga största floppen. Men det, ändå, Örjan Kihlström. Det blev inte mycket för Örjan efter sån ruggig säsong som han haft hittills, så blev det jag har inte summerat vad han körde in, och han körde ju in mer än många andra, så det är kanske elakt, men ändå han satt på en hel del han vann ett lopp. Nu räknar jag inte in fredagen då.
Nej, Björn Goop vann inget, tror jag.
Ja, men det var ju ut Socknes som dominerade.
Ja, men det är ganska härligt. Det kommer massvis med internationella gäster och fina hästar och skickliga kuskar till Solvalla och Fyle. Det är som en Champions League-final. Det ska vara de bästa från hela Europa. Och den här belgiske tränaren som blev trea i elitloppet och vann, blev etta, tvåa, trea där, Breeders' Course. Men det är väl så här elitloppshelgen ska vara.
Ja visst, det här gör ju ändå att det måste ju finnas internationella aktörer som vill komma till Sverige när det syns, när man kan se att det går att vinna pengar i Sverige. Det är ju jättekul att inte vi bara tar hem varenda lopp svenska hästar. Då blir det som en vanlig lördags tävlingsdag. Det vill vi ju inte.
Vi skulle inte blanda in elitloppet, sa jag, men jag kan inte ändå låta bli och nämna Cockstyle. Hur det kan vara sån skillnad från en start till en annan är ju fascinerande. Cross i Finlandia är ju då nu, och nu helt chanslös på Solvalla.
Det märkbara bara att när de kom in i första kurvan, när han var på väg till andra par utvändigt, och han, hästen kunde inte springa tillräckligt fort för att hålla ut Örjan där. Så Örjan fick då smitta ner i andra par utvändigt. Nej, det var, ja, jag håller med.
Största glädjeämnet rent allmänt?
Ja, jag tycker, jag läste idag eller måndag att Solvallas vd var besviken på publiksiffran på söndag 19 000, han räknade med 25. Jag måste säga att jag är både förvånad, överraskad och glad över att det kom 19 000. Jag hade inte räknat med det. Med tanke på hur det har sett ut på övriga travdagar. Vi såg Gentlemannadagen som brukar locka mellan 13, 15, 17 000 var 5 000 på Jägersro och Kristi Himmelfärdsdagen. Och med tanke på entrépriset 350 kronor och så vidare, så tycker jag det var en enastående publiksiffra. Samtidigt så var jag inte där, men följde det på tv-sändningar, även om då programledaren gör sitt yttersta för att höja stämning eller skildra detta, så var det hög stämning. Och jag pratade med flera som har varit där, som också tyckte att det var fantastisk stämning. Det kanske är lagom nu med lite mindre publikytor med 19-20 000, och att det finns möjlighet att få en korv eller en öl i någon kö.
Nu har vi ju inte synkat ihop oss i det här blocket på förhand. Vi bara planerade det här ihop. Men, så jag har det samma sak faktiskt.
Ja, jag också.
Ja, okej. Okay. Då så.
Så vi har verkligen inte synkat oss.
Nej, där får vi bli bättre.
Håller ni med?
Ja, det gör jag faktiskt.
Har ni fått otroligt feber båda?
Ja, jag vet inte. Men det är ju den lägsta i mannaminne. Så egentligen borde man ju... Det är 82 tror jag det var läge senast. Men med, som du säger, med förutsättningarna och vad man har vant sig vid efter pandemin, så var man ju mycket orolig för att det skulle vara betydligt färre. Och det trodde jag också att det skulle bli. Så men det var, gav ju lite råg i ryggen till kommande år, tycker jag.
Vi har pratat om innan att elitloppshelgen blir någon form av test på om det är rakt ner i källaren eller inte. Nu håller vi oss nog ovan jord ett tag till i alla fall. Och kanske att detta indikerar på att det är på väg att vända lite grann.
Ja, det var faktiskt, ja, exakt så är känslan, att det här kan ge lite skjuts på något sätt, på olika sätt. Vi hoppas.
Ja, jag är imponerad av er förhoppning. Det är jag. Jag tänker nog ändå inte. Det var ju jättekul att det var så mycket folk, och det är verkligen den. Ja, alltså den här inramningen var ju jättehärlig efter som det har varit tyst i 2 år och så. Men ändå lite, om man säger, ser det nyktert. Det är ju, låter,
ja,
ju
jag är nykter.
Men
ja, än så länge.
Nej, men jag tänker så här, man hade satt ett publiktak på 27 000. Det kom strax under 20. Det är ju fortfarande så att det går bakåt. Sen tycker jag också att det här var jätteroligt, men jag kan nog inte riktigt tolka det här som att det här är ett tecken på att någonting håller på att bli bättre. Det har jag svårt att se, men det här, så här är det ju utan den här publiken. så är ju, och det har vi ju pratat om förut, Elitloppet är ju ingenting utan den här publiken, så den är ju helt livsnödvändig. Därför blir man ju så glad att man får uppleva den. Och som, jag har inte pratat med någon från Solvalla där som du har gjort, Lennart, man blir ju glad av att höra att de som har varit där har haft en bra upplevelse.
Ja, det på söndag, lördagen var ju sannolikt kommer dit. Lördagen regnade ju bort fullständigt alltså.
Ja, ja, den var ju, det var inte Solvallas fel.
Det som slog mig när jag läste intervjun med vd:n där var att det var väldigt få som gick in och betalade entré i porten. Nästan alla som var på plats hade köpt på något sätt förköp. Mm. Det var 800, ja, det var tror jag, om jag minns rätt, som betalade när de klev in på Solvalla.
Oj, ja, det var en otroligt låg andel.
Ja, ja, det visar väl att de lyckades ju med att alltså, skrämma upp de som verkligen ville komma dit. Så att de såg till att köpa biljett innan.
Du tror alltså att folk var rädda för att det skulle bli fullt?
Nej, jag kan inte. Sen kanske folk tycker att det är mer praktiskt och att man har lärt sig att göra det också. Så är det ju. Men ändå, 800 av så många som spontant gick dit. Alla andra hade tänkt åka dit i alla fall då. Inte alla, men många.
Förra gången det gick att komma dit var det säkert 80% som betalade direkt i grinden, tror man ju.
Men jag tänker att Solvalla måste ju tycka att det är kanon att de har fått in så mycket pengar innan det ens har sprungit en enda häst.
Ja, men de är ju besvikna samtidigt på att de hade ju räknat. De visste ju hur många som hade köpt biljett.
De kan inte ha räknat med 25, det kan de ju inte ha gjort.
Nej, men det tror inte jag. Det har jag så svårt att tro. Det, alltså, de satte det här 27 000 för att få så många som möjligt att köpa biljett. Och alltså på det sättet driva upp siffran. Samtidigt gick man ut och sa att vi tror inte på mer än 25. Och där sprack ju den taktiken.
Jo, men alltså,
den förstod jag ju
inte. Ni pratar ju lite emot er själva här nu. Om man har sålt 18 000 förköpsbiljetter, så nog fan räknar man med ytterligare några tusen som spontant kommer att lösa entré i grinden.
Ja, ja, alltså jag, det säger jag
där,
inte
där, alls. Där är ju diffen. Alltså det kom 800, kanske borde varit 4-5 tusen, och det är man ju uppe i de där 25.
Ja, men det är just att det finns inte, de som verkligen ville dit, de köpte biljett på en gång.
Det är så, då går det inte att hitta någon spontan publik direkt.
Nej.
I synnerhet inte stockholmare.
Nej, denna enorm...
Nej, den sista veckan skulle de ju rikta in sig mot det. Det sa de i marknadsföring. Nu siktar vi in oss på Stockholm.
Och det bor ju en annan människa där, men det går inte... Det skulle vara intressant att veta hur många stockholmare utav de här 19 000, eller hur många som bor i Stockholmsområdet. Kan man gissa 20%, 50%, 70%?
Nej,
det är omöjligt.
Det är omöjligt, men det är absolut inte över 50%.
Nej.
Nej, men ändå som sagt, väldigt kul att få höra det här runt omkring och alla de som... i den publiken som står där, som också jobbar lite extra för att få igång de andra. Det finns, där vid lag finns det ju hopp. Så är det ju. Att inte de sviker, för då blir det tråkigt.
Helgens, det hade jag inte räknat med.
Ja, det hade jag inte räknat med, att Örjan Kilsen skulle stå som en butter förlorare strax efter finalen. Och än värre blev det. Alltså, jag gillar ju Mattias Liljeborg, och han är ihärdig och ställer ofta bra frågor, men ibland så glömmer han att sätta punkt. Alltså. När frågorna tar slut liksom, så konstruerar han en ny fråga, och då kom det: hur placerar du in den här förlusten bland dina tidigare stora förluster och sånt där, va? Och vad fan svarar man då? Ja, du sa Örjan ännu böttrade då, att det orkar jag inte ens tänka på. Kan, alltså man skulle be, vilka är dina 10 största förlust? Alltså det.
Ja. Ja, det blir tokigt. Magnus?
Ja, nej, det jag inte väntat mig, det var att Mr. F. Dag skulle vissla till och vinna. Och då kom jag in på det som jag kanske skulle haft som kanske inte en sportslig flopp, men i alla fall en besvikelse. Och det var ju det här att inte Calle Crown fick vara med. Han som drog fram Mr. F. Dag i Köpenhamn och gjorde loppet verkligen. Och som ju hade fått den där platsen om man inte redan på förhand hade bestämt att vi ska göra en omröstning med 4 hästar. Hade man inte bestämt det, För där tror jag de var, eller Malmrot då, var fången i det beslutet. Och därmed kunde man inte bjuda in Kalle Kram. Men jag kan inte se, han var ju hästen i det loppet och borde givetvis ha varit med i Elitloppet. Och det blev ju ganska tydligt då med Mr. F. Dags insats, tycker jag.
Ja, jag hade ett och annat där också, för jag måste hamra in att jag hur fel jag hade om fransmannen här. Så ja, det hade jag inte väntat mig.
Du är förlåten nu. Ja. Efter allt detta viktande, ja, så kan du gå vidare i livet.
Ja, okej, vad skönt. Helgens varför?
Ja, varför? Varför får den som vinner första heatet i speedracet innerspår i finalen? Den som vinner andra får spår två, den som vinner tredje får spår tre.
Ja, det är en intressant. Nu är ju speedracet inte kanske helgens största begivenhet, men det är intressant iakttagelse.
Det borde vara tvärtom. Att den som vinner första ska ha spår tre. Av det skälet att den som vinner första får några minuters ytterligare tid till återhämtning och så vidare, va. Och då borde den, för att det ska bli någon som helst möjlighet till rättvisa, borde den som går sista hitet gynnas av innerspår i finalen.
Ja, det är lite skumt faktiskt. Att de har kommit på just det. Man skulle kunna tänka sig att den snabbaste hitvinnaren skulle få välja.
Vi är tillbaka till 1978 när Pershing tvingades till innerspår.
Ja, just det. Faktiskt. Har du någonting där, Magnus?
Ja, jag går lite utanför travsporten då, därför att jag tycker det är så obegripligt att ATG valde att göra det. Men varför ATG valde... ATG, alltså travsportens spelbolag, som man ju brukar säga då, att det är, varför man valde att i den ATG livesändning som går ut till alla kabel-tv-tittare, det är ju ändå ganska många som kan titta på ATG live i den, på det gamla sättet. Där gjorde man om nu, så att normalt så visar man ju när det är någon direktsändning, någon tv-sändning, då visar man ju den över ATG Live-utbudet, och sen när det blir reklam i tv, så då går man över till vanliga ATG Live. Men nu hade man valt att istället för att gå till ATG Live, så gick man till en ny sportstudio som man hade skapat uppe på någon ställning eller något tak där i första sväng på Solvalla där. Och där stod Claes Åkesson med diverse gäster och pratade handboll, eller ja, i alla fall fotboll, ishockey, om det var dags för svenska landslaget i fotboll att gå över till 4-4-2, och varför Tre Kronor hade förlorat mot Kanada och allt sånt där. Och det tog väldigt... Jag gick ut och skrev något på Twitter där, för jag tänkte, vad håller de på med? Men först då förstod jag att det här är alltså inte det vanliga ATG Live jag tittar på, utan det är en specialvariant av ATG Live. Och där väljer alltså ATG att till 100% eller 99%, för de hade lite travsnack inom paus, men i övrigt bara sportprat. De bara står och babblar sport där.
Men jag drabbades av detta, jag förstår inte bättre. Så jag bytte, jag tittade på ATG Live, och så kom då Challe Berglund och han, Claes, vad han nu heter nu för tiden, och berättade om hockeyn och analyserade Sveriges förlust och vad det var. Men det var någon till med det som garanterat mer eller mindre sa att Real Madrid kan inte vinna Champions League-finalen. Och det triggade mig så in i den, så jag spelade Real Madrid till 4 gånger. Och så kom jag tillbaka dagen efter, då var det någon svensk som skulle vinna något Indy 500 eller något sånt där. Ja, någon motortävling i alla fall. Och då kom det någon motorexpert in i bilden och talade om att han kan bli bland de tre, han kan absolut vinna. Så det var, jag tycker det var bra. Nej, det blev jobbigt. Så fruktansvärt jobbigt.
Nej, det var ju ett bra spel, men just det är den här prioriteringen ATG väljer att göra. Detta då travsportens spelbolag som lägger allt fokus på sitt sportutbud på travsportens största helg i Sverige.
Man kunde ju välja bort det, så vet jag. Jag kan ju se på TV 12 och vad det var. Jag får skylla mig själv lite. Jag kanske kunde byta ATG Live, och jag vet inte. Jag vet inte vad man gör.
Nej, men det visar ju i alla fall lite grann det här som vi har varit inne på nu när Unibet och de här kommer. Alltså det, ATG har en medveten strategi att prata mer och mer sport. Vi får se vad det innebär för travsporten i förlängningen.
Jag säger, varför ska orutinerade kuskar delta just den här helgen? Jag säger som Erik Svensson skojade om en gång, jag kanske har berättat det här tidigare, vi skulle göra någon slags filmad tips inför elitlopps, något elitlopp, vem vi trodde skulle vinna. Och då såg sig där på Valla några dagar före och skulle spela in de här inslagen. Och jag frågade, för då var Erik där också, och jag frågade om, har du något ut i helgen? Nej, det är ju elitloppshelg, sa han då. Självkritiskt, eller själv, vad säger man?
Insikt.
Insiktsfullt. Och han är ju inte i närheten av att vara så orutinerad. Han var ju inte orutinerad i sig. Men ska orutinerade kuskar delta?
Ja, men det blir helt fel. Och innan elitloppsförsök och sådär, och tv-sändningar, och det ligger en snubbe i banan där och en häst rusar runt herrelös. Alltså det är det man inte vill visa upp en sån här helg. För att undvika det måste man ju ändå ha, alltså det måste ju finnas några krav.
Lite högre krav just ja, den här helgen. Det heter elit. Ja, av någon alltså anledning.
Den där Gylling som han heter har ju, ja, det är inte första gången han klarar inte av det helt enkelt. Och han har fått licens, okej. Okay. Han har kört ett antal lopp, gärna med startbil. Men när det blev våldstart och det rörde ihop sig lite, då han klarar inte ut situationen. Och då får man 2000 spänn i böter. Där man naturligtvis borde förvisas till praktikbänken att få köra, vad heter det, provlopp eller uppkörning.
Ja, det är som hästar som har fem raka galopper som måste gå ett kval. Ja. Liksom. Det
10 borde... sådana. Nej, det... Sen ser man Abrivald få 50 000 i böter för att han är lite yvig i sina gester på upploppet.
Ja, nej, men det är märkligt då. Jag menar, Gylling som så sent som i slutet av förra året dömdes till en avstängning och då gick ut och sa att när jag överklagar, nej, ni kan inte inse hur jävla ruttna era regler är, så det kan kvitta. Jag slutar här med att vara kusk.
Ja, det skrev gjorde han på sociala också, medier. Egentligen. Det kuskar han inte. Ja, det är lite tråkigt. Alltså, det förstörde ju lite av stämningen naturligtvis. Förberedelserna för många.
Ja, man såg Erik Adielsson var ju återhållsamt väldigt arg. Eftersom det ju var i två starter där ju.
Du menar alltså att Erik var återhållsam för en gångs skull?
Ja, precis. Han valde att inte så att säga visa allt för mycket. Men nej, ja, det var... Han var sammanbiten. Han var ungefär lika irriterad som efter... Nej, han var mer irriterad tror jag än efter Hail Mary faktiskt.
Ja, det var en trist historia, det får vi säga.
Ja, det var ju tur dock att det gick bra med skenande häst och så vidare ändå, utifrån hur det nu var. För, ja. Ja. Och sen blev det ju väldigt märkligt formulerat i tv där Per Skoglund placerade det här i en helt märklig kontext när han pratar om att Jonas Gylling gjorde en sån succédebut där han slog proffsen i sin första start. Ungefär som att han är så otroligt bra så han slår proffsen. Det blir, för den som inte är med på grejerna så tror man ju liksom att det måste vara den största talang vi har sett i Sverige på kusksidan. Ju.
Helgens frågetecken.
Alltså, jag ifrågasätter de här böterna. Jag tillhör de som vill att vi ska ha stränga straff när det gäller framförallt spödrivning. Men alltså han körde in 625 000 tror jag Abrivard i finalen. Om man har 10% så får han 62 500. Om man har 5% så får han 31 000 någonting. Och så ska han böta 50 000. Och det är ju som regeln är naturligtvis att man sätter det i relation till första priset. Men är det verkligen rätt? Borde man inte sätta böterna i relation till hur mycket pengar man kör in och sen ha en någon form av grundsumma, alltså så att det finns en botten i det där, så man inte kan komma ner till noll utan några tusen på någon. Alltså 50, låter det inte jäkligt mycket 50 000?
Ja, vi är ju, det är ingen annanstans som man får högre böter i alla fall, så kan man ju.
Och sen det här, de här som inte höll rakt spår på upploppet där, Gelomini där i Harpera Nord, varför kan böta 20 000?
I USA får man 3000 dollar för medveten doping.
Ja.
Man ska sätta alltså, det i relation.
Han bröt ut några spår, inte vägen, för de stör ingen. Nej. Och får 20 000. Vi vill inte ha det så i svensk trav som någon sån där riksdomare. Ja, det är möjligt, men ja, det känns lite grann som man sväljer kameler och äter elefanter eller vad det nu heter.
Lät inte helt rätt, men det är någonting åt det hållet.
Alltså, sen kan man se kuskar som kör på insidan av de där pinnarna, 6-7 stycken stycken på ett varv och det händer inget. Skaffa sig fördel.
Nej, och sen, nej, men vi hade ju den här Monastery Book och kusken som släpper ner stallkamrat som har blivit hängande i tredje spår. Ger bort andra utvändigt bara och sannolikt förlora loppet, men stallet körde ju in tillräckligt med pengar ändå, men där blev det ju 20 000 då. Och det är väl strider ju om något emot det vi vill se. Det var så uppenbart.
Jag tror det bara var 10 000 faktiskt. Ja, han fick så? 10 000 för något annat också.
Jag tror han fick han inte 20 plus 20. Nej, det kanske var så. Ja, det var ju alldeles åt helsike för lågt i alla fall.
Mitt frågetecken, ja. Jag hoppas. Nu är jag lite... Vad var det? 15 av 26 segrar under lördag söndag gick till utlands ekipage. Är de så mycket bättre?
Nej, än men våra svenska åker man hästar? Till Solvara så åker man med det bästa man har. Sina två, tre elithästar i stallet. Och det är ingen idé att åka annars. Och då kan det bli så här, tror jag. Alltså. Sen är det ju några av de svenska tränarna går ju på tomgång just nu. Alltså. Timo Nörmos, Björn Goop, Svante Båt, hade väl knappast några hästar med och så vidare, va? Och det är möjligt att de inser det att när våra gäster kommer från andra länder så kommer eliten från deras stall. Samtidigt så är det inte alltid vi ser det, utan sen har ju också de här kuskarna som kommer och kör, de är ju skickliga. Det är inte vem som helst. De är ju toppkuskar i sina hemländer. Eller vad ville du komma fram till?
Jag hoppas helt enkelt att det beror på att hästarna är bra och inget annat. Om travvärlden förstår vad jag menar. Ja. Helt enkelt.
Det var ju några hemmahästar som var jäkligt bra också, så att ja.
Jag kom på ett. Jag har faktiskt också ett frågetecken. Och det är hur han orkar. Eller du, Lennart, tycker jag också med all rätt. Matteus fråga till Örjan var väl inte den bästa, men jag tänkte på det när jag såg Matteus Liljeborg flänga runt där med sitt oerhört skrynkliga program, att hur han orkar ränna runt och med sin energi hela tiden bara förmedla all den här informationen. Och det kan man tycka mycket om, det är högt och lågt med det han kommer, men han jobbar ju frenetiskt i alla fall. Och det, ja, vi klagar på honom för den där extra frågan.
Nej,
där,
vi klagar inte, jag bara noterar att det var. Ja. Att ibland så får man sätta punkt när frågorna är slut. Man behöver inte krysta fram en ny fråga.
Nej, jag är helt enig där. Men som sagt, för att lyfta Matteus, hans engagemang ger ju väldigt mycket energi till de här sändningarna. Det är väldigt många människor som pratar för övrigt också. Men
nej,
jag tycker han gör det väldigt bra.
Mycket, i allt han gör är han bra.
Sätter vi punkt där då för...
Alltså, det var lite roligt där. Det var lite roligt med den här Nikola Jokic.
Ja, just den, den långa. Det tänkte jag på. Var han längre än världens längsta vakt? Den här vakten på Solvalla.
Ja.
Jag såg dem aldrig bredvid varandra samtidigt.
Han som vaktansvarig där, vad han nu heter. Nej, ja. Nikola Jokic är längre. Och det är en av världens bästa basketspelare. Han fick någon utmärkelse och den tog han emot i ett stall. En utmärkelse för sina basketframgångar i Denver Nuggets. Den tog han emot i ett stall i Serbien. Och det är lite kul där. Alltså, det är en av världens bästa, om jag har förstått det rätt. Det var ju en annan för några år sedan som körde. Han var ute och värmde någon häst. Men vi såg ju också en annan av de här riktigt stora idrottsprofilerna och idrottsmännen köra lopp åt Colgjini på Vincent. Det är en gammal klubbkamrat till dig, Henrik.
Kjenevik Bonjek.
Ja.
Jag tror inte jag uttalade för namnet rätt där dock.
Nej, men därför överlät jag till dig att försöka ja, bistå. Ja.
Jag trodde jag skulle få till det, men det fick jag inte.
Ja, men det är läckert att se dem där. Alltså. De är så intresserade av detta så att han vill bli travtränare, såg jag i någon uttalande. Helsik om han börjar köra lopp den långa. Han har ju översyn.
Han får möta Gylling nästa elitlopp sen. äntligen valde då Hall of Fame-juryn in Bo William Takter i... Nej, gjorde de inte. Men det kom fem nya namn under fredagen, var det va?
Ja, det tror jag.
Där inte då, det blev inte på William den här gången heller.
Nej.
De fem som valdes in var Ridley Express, Timmy Nurmos, Robert Berg, Joma Bläckan och Liv Hassli. Det är väl, ja... Går det att ha några synpunkter ens?
Ja, det är klart att det går, men det är jag tröttat på.
Ja, vi kanske bara konstaterar faktum.
Om vi håller i truten ett år så kanske Bo William kommer in.
Ja. Ja, vi har så här, vi har valt fel taktik hittills.
Ja, tystnad är nog bästa taktiken i den här. Mm. Sen kan man ju tyst konstatera diplomati. Att de inte begriper bättre. Jag har ingen sympel. Liv Hassli är en utmärkt kvinna på många sätt och vis. Och Jomar tillhör ju de bättre i Norge. Och de här tre svenskar som invalda, det är väl inget att anmärka på. Det är att Bo William skulle varit med för länge sedan.
Mm.
Men det är liksom, det känns helt meningslöst att älta det. Punkt.
Så därför ältade vi lite till. Ja, okay. I alla fall. Ja. Jaha, och så dagen efter som vi kom ut så kom det ytterligare en spelaktör som har gått ingått ett avtal med Svensk Talsport. Svenska Spel dök upp väldigt snabbt in på Unibet det där. Lite överraskande att det kom två på en gång, kändes
så. Ja, det var säkert en slump.
Ja, säkert. Ja, jag vet inte om det finns någonting att kommentera. Men det blir ju intressant att följa.
Vi ser vad som händer framöver. Det är ju det som är intressant. Vi vet ju ingenting.
Och vilka som blir mest offensiva här, tror. Det känns ju som Svenska Spel ändå ligger lite före, va? Eller?
Det såg ut där som något uttalande som jag tolkar att de vill hitta något poolspel i alla fall. Och då är väl det här att man kan tänka sig att de vill kopiera sitt franska spel där med Quinté. Quinté.
På svenska lopp.
Ja.
Mm.
Men det är en amatörmässig gissning bara.
Mm.
Ändå en gissning.
Det kan få duga ibland. Så fick du fel där i rättegångsmatchen mellan Svenska Spel och ATG. Magnus, det var ju strid om det här. Tog väl upp namnet som ATG ju inte tyckte att Svenska Spel skulle få nyttja. Och ATG vann där i tingsrätten, var det va?
Ja, precis. Till oerhört stor förvåning. Sen berättade Lennart för mig att det fanns ju röstningssiffror bland de här lekmännen i tingsrätten. Och det var det 3-2
eller till 2-1 kanske
Svenska Spel? Ja, 2-1. Men det var uddamålsseger. Ja, heter det uddamål?
Ja, en gammal vän det som kanske alltid förkunnar, eller så länge han levde, att Lennart, det gäller att vinna matcher. Det räcker inte att vinna ronder. Det här kommer att komma upp i nästa instans. Du vet, du ska inte känna dig helt slagen, Magnus.
Nej, jag fick upp hoppet i denna prestigefråga. Jag blir ju jätteförvånad om man i hovrätten inte skulle ändra på detta. Jag tycker fortfarande att det här är en väldigt...
Ja, det är faktiskt obegripligt.
Jag vet inte, det måste nästan gå upp i HD. Nu är jag har jobbat mycket med sånt här, men jag är absolut ingen expert på det här.
Har du något liknande exempel?
Nej, jag vet, jag har funderat, men det här blir ju liksom prejudicerande. Att, alltså, normalt sett kan du ju liksom inte få så att säga patent på ord. Det är hela grejen med ord, för att det blir ju liksom, du kan ju ta en hel marknad om du liksom får så här, snickeri, eller jag vet inte vad liksom. Nej, jag är det enda snickeriet, ingen i Sverige får heta snickeri. Nej, jag tycker den är jättesvår.
Vad ska de kalla hästsporten för?
Nej, svårt att förstå faktiskt. Men än så länge har jag fel.
Ja, jag tror att du som Lennart, att du har god chans att vända det hela. Är säsongen över nu då? En och annan brukar ju känna så efter Elitloppshelgen, men så illa är det ju inte faktiskt. Det har ju bara börjat.
Ja, det var ju travets nyårsafton möjligen. Nu börjar vi på ny kula. Jämtlands stora pris om 2 veckor kanske. Knappt 2 veckor. 700 000 till vinnaren. 11 juni, 12 juni är väl Oslo Grand Prix. Och då kommer vi få se Sandmotör. Då kan man ställa sig frågan, vad hade Sandmotör uträttat i Elitloppet? 1,2 miljoner i Oslo. Och några dagar senare, 18 juni, Norrbottens stora pris med 1 miljon. Så det är ju de här elithästarna kommer ju att, vi kommer få dras med dem lång tid framöver, och sen väntar väl ditt lopp där nere i Malmö. Så har vi jubileumspokalen. Det är mycket kvar för de här hästarna som sprang i söndags.
Gud ja.
Och nu kommer ju Redén att dela på dem, gissar jag.
Tror man ju. Vad är någon mer inbjuden som är klar i Oslo?
Perfetto.
Ja, ah, okej. Okay. Han stannar kvar.
Den här som Gundersen säger, som Stålberg absolut inte ville ha med i
Ciceron GT, ja, heter den, va?
Apropå topphästar i Norge, så fick ju den här som du ifrågasatte tidigt dra sig tillbaka nu. Ferrari BR.
Just det. Man kan väl tänka sig att Don Fanucci sett kliver också ut i Oslo.
Ja, eller Hail Mary.
Tror han får en paus nu efter två tuffar upp kanske.
Ja,
Don Fanucci fick ju bara ett.
Då går han till Norrbottens stora pris, Hail Mary.
Så kan det bli. En vecka ytterligare paus.
Men vi sa ingenting apropå det där med flopp också med Örjan där, liksom bara för att det kändes lite hårt. Han körde ju liksom in sexsiffrigt, men bara det faktum att han inte fullföljde med Don Fanucci sett där, hade ni en spaning på som inte jag tänkte på? Vad hästen hade fått och Örjan då också om han hade kört runt bara efter
gatan? Ja, Solvalla sparade en bra slant.
Ja, de sparade 350 000 på att bara fem hästar var intresserade av utbetalningscheckar. Han hade fått 200 000 om han kört runt, eller han hade fått. Don Fanucci sett hade tjänat 200 000.
Mer än en gulddivisions seger. Ja. Och ska vi ladda om till Mantorp på lördag?
Ja, det där brukar vara tungt för de där som kommer veckan efter Elitloppet. Men det är väl en liten jackpot?
Det är väl en inte så
tokig. Nej, förlåt, liten var ju naturligtvis fel uttryck.
Femrättspotten i lördag, sa du, va?
Ja.
Om man pratar om 50, eller ATG går ut i alla fall nu med 54 miljoner.
Okej.
Ja, det är väl laddade.
Ja, självklart.
Ja, jag menar det. Det är ju till exempel Inga Skotts ära. Kanske tråkigt nog bara 9 hästar och kanske lite ojämnt möjligen. Det ryktas som att du har någon klar.
Nej, jag har 3 hästar som jag absolut vill ha med på mitt system.
Mm.
Och det är den andra av den, nummer 11 X-Tour, som tyvärr fick 11:e spår igen. Hade han, när han var tvåa på STL V75 för ett tag sedan. Han möter Wingate Henke, men Wingate Henke brukar man kunna ta sig förbi sista biten ibland. X-Tour kommer inte bli sönderstreckad, den tar jag med. Och så är Ina Skotts ära. Jag blev imponerad av Stefan Perssons Eddie Bear förra veckan i Halmstad. Den var med sånt här British Crown-uttagning. Har ett bra läge. Ännu bättre den här gången. Givet vinstbud.
Mm.
Och så kommer vi till gulddivisionen. Den ska jag absolut ta med Hussebuko. Som jag tyckte var bra i sin gulddivisionsdebut. Sen blev det fel lopp där i Köpenhamn. Stegelopp. Nu har han innerspår. Och möter... Ja, han möter i förstås... Din häst är Kalle Kraun. Stålberg, Kalle Kraun är med.
Ja, och även Born Unicorn är med i det loppet. Det är ett lite små intressant lopp. Ja, det gör det. Men, det är dags nu för så är det ju. Nu, eller hör jag på säga aldrig, men det här måste ju ändå vara en av de bättre chanserna han får för att ta den där segern i guld som du har pratat om, Lennart.
Ja, vi får se.
Och Body Unicorn var väl anmäld i Harpers men kom inte med. Så han är väl i ordning. Han är nog i ordning.
Ja, det var ju stopet.
Mm. Det var många dåliga med Harpers. Så att han borde fått tagit med. Så är det.
Ja,
vi tar nya
så
tag.
Är det. Ja. Vi tar nya tag. Och något slutord om Solvalla-helgen innan vi slutar.
Säger, som jag har sagt eller antytt, en magnifik travhelg.
Ja, det är lysande slutord.
Så säger vi så helt enkelt att vi hörs om en vecka igen.
Ja, ha det gott.
Ja, hej, hej, hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.